Välkomna till ett nytt avsnitt av Klocksnack tillsammans med Nyman Sur 1851. Vi har haft ett litet sommaruppehåll, men nu är vi tillbaka med full kraft. Med mig idag är som vanligt
Federico. Hej allihopa.
Hej. Och jag är ju då som vanligt Denke. Men vi har också en gäst med oss idag.
Det har vi.
Ska vi sparka igång?
Nu kör vi igång.
Kör igång.
Yes. Ja.
Jag säger det direkt. Jag är lite så här starstruck och impad, för att det här är en riktig militär helikopterpilot, vanlig pilot, you name it, som är känd från Klocksnack under nicknamnet Flyger Kronograf. Men i programmet, med respekt för anonymiteten hos hemliga agenter etc., så kallar vi Flyger Kronograf för Stig idag. Vi vill inte bara anklaga dig för att göra en transportstyrelsen, eller hur, Fredde?
Nej, det vill du verkligen inte göra. Det vill verkligen inte göra. Varmt välkommen, Stig.
Tack så mycket. Jag tänker osökt på Stig Bergling när ni säger Stig. Men det må vara hänt. Stig är kort och bra. Betydligt lättare att säga en flygikonograf. Så att vi kör på Stig.
Ja, men eller hur. Vi kan väl gå direkt på en liten presentation av dig, Stig.
Mm.
Gör lite köttig, matig, militaria.
Om jag börjar med min militära bakgrund då, så är jag så pass gammal och till åren kommen att jag en gång i tiden gjorde värnplikten. Det är ju inte alla som har gjort det nu för tiden. Jag hade inga planer eller tankar överhuvudtaget på att börja jobba i Försvarsmakten när jag ryckte in. Gjorde det på ett jägarförband, och när det var dags att rycka ut, då hade inte jag egentligen någon plan B eller plan A. Men lite påhejad utan min mor faktiskt, så sökte jag in till officershögskolan.
Och när var det här, bara så vi får en tids?
Tidigt 80-tal, strax efter att det var en ubåt som gick på grund nere i Karlskronas skärgård, så kan vi väl... Där någonstans var det. Mm. Fortsatte sen att vara officer ett tag, och eftersom jag hade ett flygintresse i grunden, min pappa var privatflygare när jag var liten, och jag hade också flugit en del under värnpliktstjänstgöringen, företrädesvis helikopter. Alltid ut, långt bort, och så blev man avsläppt någonstans på någon kall myr, och så skulle man ta sig hem på skidor, men det var rätt trevligt att sitta i den här varma helikoptern och fara ut någonstans i alla fall. Så att jag var lite intresserad utav flygning och helikoptrar, faktiskt mer än flygplan. Och hade en officerskollega som skulle åka och göra testerna för att bli helikopterpilot. Han ville inte åka ensam, men han undrade om inte jag kunde hänga på. Och det gjorde jag. Han åkte hem efter första dagens tester, och jag blev kvar och är fortfarande kvar då. Och det var lite ett bananskal, precis som det var förstås att jag började som officer i första början. Men det har varit ett jäkligt bra jobb rakt igenom. Så jag har aldrig ångrat mitt yrkesval någon gång.
Hade du, om du relaterat till klockor, hade du ett klockintresse eller växte det i samband med...
Jag hade nog ett klockintresse redan från början. Jag kommer ihåg min första klocka som jag fick av mamma och pappa strax innan jag skulle börja skolan. Det var en Orient. Sen när jag började jobba och fick min första lön som officer, ung officer, så köpte jag ganska tidigt en Seiko-kronograf. Jag tror att det var Seikos första kvartskronograf som jag hade sett i något reklamblad. Sen som helikopterpilot, men även tidigare, har jag förstås använt mig mycket av klockor, men i synnerhet när jag börjat flyga. Så att klockintresset har varit delvis yrkesrelaterat, det har det varit. Så att jag började min karriär uppe på dåvarande arméflygbataljonen i Boden. Ett förband som hade tyska helikoptrar som var beväpnade med trådstyrda robotar. Som vi sköt mot mekaniserade förband. Mm. Var tanken att vi skulle bekämpa när de ryckte fram över gränsen. Mm. Finska, svenska gränsen där någonstans. Eller kanske till och med lite innan.
Fräckt.
Ja,
jag tycker att det är häftigt. Jag är så varslig, jag är jättevarslig.
Nej, men jag håller med.
Jag tänkte som de flesta som lyssnar kanske redan har räknat ut, så ska det här avsnittet faktiskt handla om klockor i det militära och militärklockor. Det är därför det är extra kul att Stig är här.
Nej, men att vi har en riktig expert på området
precis.
Här.
Och det tycker jag är viktigt att säga också. Jag känner mig inte som en expert på klockor, det gör jag ju inte. Det finns ju folk på forumet som är oerhört duktiga på militärklockor och på klockor i största allmänhet. En sån expert är jag inte, och därför är jag förstås lite hedrad att sitta här och prata med er idag. Däremot är jag en brukare utav militära klockor.
Och det är väl det som är intressant egentligen. Ja.
Jag gör så här, jag slänger in en fråga direkt till Stig.
Ja.
Vilken var den första klockan som du fick som en del i din personliga utrustning inom Försvarsmakten?
Den första klockan som jag fick, det var nog egentligen när det dåvarande arméflyget tillsammans med det dåvarande marinflyget och helikoptrar inom flygvapnet slogs ihop till en gemensam organisation som nu heter Försvarsmaktens helikopterflottilj. Det är en del av flygvapnet nu. Mm. Och där någon gång strax efter så fick jag ut en sån här Seiko-kronograf gavs till helikopterpiloter bland annat. Jag tror också att den har funnits på en del stridsflygpiloter och transportflygpiloter också, men vi hade den på ganska stor bredd på PV-helikoptersidan. Mm.
Men var det ett krav, det här måste ni bära, eller var det någonting, nej men jag vill ta min Omega på mig istället?
Ja, därmed sagt, innan dess så fanns det åtminstone inom arméflyget ingen tjänsteklocka.
Nej.
Som man fick ut. Det är möjligt att det har funnits gammalt tillbaks, men inte när jag började i alla fall. Det fanns andra tjänstegrejer som folk kan tycka kanske är lite coola eller löjliga beroende på hur man säger det. Det Ray-Ban-glasögon fick vi ut, tjänste Ray-Ban, som man skulle använda under fjällflygning bland annat. Men någon klocka fick vi inte. Sen finns det ett krav kan man väl säga att man under flygning ska bära en klocka och en klocka som är tillräckligt bra för tjänsten.
Mm.
Det är det. Om det sen är en privat Omega eller någonting annat. Det må väl
men det
vara
är upp till var och en, det är inte så?
Ja, det är väl upp till var och en, det är det. Men ja, när jag flyger så använder jag min tjänsteklocka, det gör jag, och det gjorde jag då också. Ja, visst har jag flugit innan och ibland också. Jag flyger en del civilt, har jobbat extra, flugit för polisen och flugit ambulanshelikopter civilt. Då bär jag ju andra klockor. Men jag har ju inte vilken klocka som helst. Utan
är det polisen någon speciell klocka då?
Det tror jag inte.
Nej.
Det tror jag inte.
Nu tog jag upp där din tjänsteklocka. Du kan väl nämna och prata lite om din tjänsteklocka du har
Den idag. Tjänsteklocka som jag har idag, det är en Sjö Sandström, en UTC Skydiver. Och det vill man gärna tro att den version som vi har är lite speciell jämfört med den civila varianten som vem som helst kan gå in i en klockbutik och köpa eller beställa. Det som skiljer dem åt är baksidan där flygvapensymbolen står och ett M-nummer, för försvarsmateriel är ju M-nummermärkt, och sen individnumret, alltså klockindividnumret och ingenting annat står här på baksidan. Sen brukar jag ibland när det är någon som frågar sig att det finns ett sånt här hemligt fack med en cyanidkapsel som jag kan ta fram om jag blir tillfångatagen eller någonting
men
sånt.
Men det tror jag att det gör, så förstår det inte
det
här. Vi har ju så mycket så här sköna idéer om hur det egentligen är.
Ja.
Så att,
men det här är precis, det här är ju, den finns ju en version, och den här gjorde ju, det var väl en upphandling som Försvarsmakten gjorde. Mm. Sjö Sandström vann den, man tillverkar de här klockorna.
Mm. Precis, och Försvarsmakten köpte in, tror jag, 1100 utav den här.
Mm.
Nu finns det ju inte 1100 piloter i Försvarsmakten, jag vill inte säga exakt hur många som finns, men det är klart att man köper in fler klockor än en till varje. Mm. Och det är också så att besättningen i övrigt, om man har en lastmästare eller en ytbergare eller någon annan, de bär också de här klockorna. Mm. Det gör de.
Och det här är ju försvarsmateriell.
Det här är försvarsmateriell, så det här är inte min klocka, utan Nej. Det här är en klocka som ingår i min flygtjänstutrustning som jag har kvitterat ut tillsammans med flygställ, räddningsväst, flyghjälm, andra prylar. Ja.
Och en liten kanske banal fråga här. Den dagen du avslutar din karriär, finns det möjlighet att få ta med sig sin klocka mot
det? Det är en bra relevant fråga. Nej. Utan det här är ett lån. I likhet med övrig utrustning så lämnar jag in det här.
Mm.
Det gör jag.
Det är ju ganska coolt.
Det är ganska coolt, men det händer och har hänt förstås gammalt tillbaka att sådana här klockor har försvunnit.
Ja.
Jag tror inte så stor utsträckning att piloter har tappat dem, utan att de har försvunnit sedan ifrån förrådet.
hur funkar den då? Och bara så här, hur funkar en Sjösandström Skydiver som tjänstur? Var helt ärlig.
Nej, jag tycker att den är bra. Jag har flugit med andra klockor Seiko förut. Jag har flugit med Breitling och jag har flugit med något märke till. Men jag tycker att den är bra. En sak som är kul förstås är att en svensk klocka. Mm. Att det var en svensk klocka som vann upphandlingen. Den har de funktioner som jag tycker behövs. Skulle jag ändra någonting på klockan som sådant så är det bland annat då vridringen. Det är en bezel som då bara går att vrida åt ena hållet. Mm. Och en riktig flygklocka i Stigs ögon ska ha en som man kan vrida åt bägge hållen.
Rolex GMT till exempel.
Ja, för att när jag ställer index så behöver jag göra det snabbt, och har jag då missat lite grann så vill jag snabbt kunna gå tillbaka och ställa den rätt. Det kan man ju inte göra på den här. Så att det är den ena saken jag skulle vilja ändra på. Mm. Den andra saken är läsbarheten när det gäller visarna. Visarna är ju brutna på klockan just för att man ska kunna se den digitala displayen genom dem. Inte minst när det är mörkt och man kör den med lyset. Men det gör också att läsbarheten är lite sämre tycker jag än om jag tittar på en klocka där hela visaren är vit.
Här har vi ju fantastiskt bra feedback till produktutvecklaren hos Sjösandström. Mm.
Ja, jag har framfört den vid tillfälle.
Ja, det har jag gjort. Okay.
Jag har en följdfråga faktiskt på det här med ifall den funkar bra.
Ja.
Det spelar det någon roll?
Om?
Vilken klocka man har när man flyger. Egentligen, om vi ska vara helt ärliga. Det här kanske jag riktigt sådär.
Ja, jag tycker att det spelar roll. För klockan ska förstås klara, den ska dels ha ett visst antal egenskaper utöver att visa tiden. Den ska kanske kunna visa en andra tidszon, den ska ha en kronograffunktion definitivt. Den ska ha hög läsbarhet, det som jag pratade om, den måste vara en tålig klocka. Man kan inte ha vilket skräpur som helst på armen, utan det måste tåla lite slag och sånt. I själva kabinen när jag sitter och flyger helikoptern eller mitt flygplan eller någonting sånt, där händer det inte så mycket med klockan. Men sen kan man i händelse utav nöd eller beskjutning tvingas lämna sitt flygplan eller sin helikopter och hamna helt plötsligt i en miljö som inte alls är så skyddad och trevlig som den är inne i cockpit. Och då måste klockan stå pall för det också. Mm. Och det sorterar ju bort en del klockor.
Finns det någon situation under din karriär där du faktiskt har använt din klocka när instrumentpanelen slocknar eller
inte så att jag har drabbats utan något tekniskt fel under flygning som har gjort att jag har använt mig av klockan för att kompensera det på något sätt.
Inget men Apollo 17 Speedmaster klockan rädda oss tillbaka.
Det var faktiskt det jag satt och funderade på så här. Har du varit i en sån situation som Tom Hanks var i när han flög runt månen?
Ja, exakt. Ja, verkligen.
När den ersätter instrumenteringen i planet eller helikoptern?
Nej, det har jag inte varit. Däremot så har klockan förstås kompletterat de instrument och den klocka eller det flygtidsur som sitter monterat i helikoptern. Så att ja, jag har jobbat med klockan i helikoptern, det har jag gjort. Och sen har ju klockan varit med mig under nödövningar, till exempel när man ska ta sig över fiendens linjer eller någonting sånt där. Och då har jag använt klockan i viss mån. Man kan ju ta ut syd till exempel med hjälp av en analog klocka om man har tappat sin kompass. Det kan ni bägge två, hoppas jag. Det ser ut som frågetecken där.
Ja, men så att man tittar på solen, norrriktning. Nej, jag ska inte.
Ja.
Vill ni veta?
Ja, absolut. Ja.
Inte för min och fäders skull.
Nej, ni visste redan.
Det är inte bara två stycken ytliga pratkvarnar. Vi har järnkoll. Ja. Men för alla som lyssnar kan det vara bra.
Det är ganska enkelt och det bygger egentligen på att man kan se solen eller vet var solen befinner sig. Och då gör man så att man tar klockan. Jag tycker det är enklast att plocka av så klockan är från armen. Och så håller man upp klockan så att timvisaren pekar mot solen. Sen med utgångspunkt från timvisaren och klockan 12 på klockan så tar man en linje som ligger mitt emellan de två linjerna. Och där ligger syd. Nu är det ju så att vi har sommartid så då får man ju förstås
kompensera
en timma. Då, så att om man fortfarande pekar timvisaren mot solen så är det nu när vi har sommartid mellan klockan 1 och där timvisaren är. Där ligger syd.
Bye bye Google Maps.
Jag
kommer aldrig mer. Nu ska jag bara köra klockan och solen. Svårt en dag som denna dock. Regna lite grann här.
För att jag satt hela tiden och tänkte att man har ju ändå kompassen i mobilen.
Precis. Jaha, du tänkte så. Jag tänkte, jag kommer inte ta upp det mer.
Det roliga är att Fedde sitter just och gör den här övningen.
Exakt.
Och tänker inte på att han är i en studio där det inte finns någon sol alls.
Nej, men jag föreställer mig vad solen är. Och okay, så vill man titta så här, vilket håll är hem? För grejen är så här, jag har så sjukt dåligt lokalsinne. Alltså på riktigt, jag är helt värdelös. Jag får fråga mina barn när vi är i ett köpcenter hur vi hittar ut. Liksom. Ja. Så att, men nu är det här, jag har ju, nu är det fixat. Vi pratade, som jag sa lite innan där, du nämnde i början av din karriär, så idag så har ju den tekniska utvecklingen gått så långt och det finns ju, ja men vi pratar GPS och positioneringssystem och så vidare. Men du berättade att då använde du faktiskt de här klockorna i...
Ja, om jag börjar från allra första början egentligen när jag gjorde värnplikten och då var jägare, så byggde ju den verksamheten på att man verkade bakom fiendens linjer. Man låg och gjorde någonting som heter fjärrspaning, man spanade mot fienden bakom fiendens linjer och så skickade man rapporter vad man hade sett. Och det gjorde man enligt ett speciellt formulär där också då det här med stund var första, det var en ramsa då som på den tiden hette 5S plus I. Stund, ställe, styrka, slag, sysselsättning och identifikation. Och stund, det är ju tid och det är det viktigaste. Man talade om när man hade sett någonting, vad man hade sett, vad de gjorde för någonting. Och identifikation. I vilket fall som helst. Stunden var ju viktigt och att man verkligen talade om. När hade det här inträffat? Det framgick utav den rapport som man skickade in. Och då kunde man inte heller ha vilken klocka som helst. Utan ha en klocka som fungerade. Och som dessutom visade rätt tid. En annan sak som jag också kommer ihåg med koppling till klocka. Det är sprängtjänst. Mm. Utöver att spana på fientliga förband så höll vi på med massa sabotageverksamhet och sprängde saker till höger och vänster. Och när man tränade på det där då fick man ju aptera sprängladdningar. Och för att tända den här sprängladdningen så hade man en krutstubin som man satte en sprängpatron på. Och sen kunde man antingen sätta den direkt i laddningen eller via en pentylstubin som är en stubin som rinner mycket snabbare. Sen tända den här laddningen eller få laddningen att detonera. Krutstubinen har jag för mig brann med en minut på en halv meter. Det vill säga om du skar till en halv meters krutstubin så tog det en minut för den att brinna.
Men pentyl går ju betydligt snabbare.
Pentyl går jättefort. Så fort den liksom sprängpatronen antände till pentylen, då gick det så. Då smällde det. Men om man nu hade flera laddningar när vi övade det här så var det viktigt att man skar till krutstubinerna av olika längd så att när man kröp ner i skydd så kunde man liksom räkna en,
två, man vill inte göra fel,
tre, där. Precis, och då låg man och tittade på klockan och visste att min ska detonera om 30 sekunder
jag kan gå lite sakta minut. Eller jag springer väldigt fort.
Ja. Inte minst var det bra att veta att alla hade detonerat innan man stack upp huvudet. Sen under flygningen, när jag började flyga, och det var ju då under 80-talet, då hade det här med GPS inte börjat införas militärt i Sverige än, i alla fall. Det är möjligt att man hade börjat med det i USA, men i Sverige fanns det inte GPS. Vi hade inte GPS i våra helikoptrar. Och det gjorde att man använde sig av klockan på ett helt annat sätt. Först och främst så har man ju klockan för låga flygtid. När man startar ett flygpass och när man slutar ett flygpass så är det ju viktigt då att man bokför i en loggbok som hör till flygplanet eller helikoptern hur mycket man har flugit. För service och underhåll sånt här bygger på ett visst antal timmar. Under uppstarten av motorerna så ska det gå någon minut innan man drar upp på full gas och sånt här. Och samma sak när man väl kommer hem och har landat helikoptern och drar ner på tomgång så brukar man vänta 2 minuter så att motorn och lager och sånt här hinner kylas ner lite grann innan man stänger av, kuperar motorerna. Och då använder man också klockan på instrumentpanelen. Sen under navigering, brytpunktsnavigering, då skulle man väl kanske säga waypoint-navigering. Men det gör man just för att man använder GPS idag. Men brytpunkten, karta, ett antal punkter som du ska passera på väg fram till ditt slutmål eller någonstans där man ska ilasta eller urlasta eller göra någonting. Där använder man klockan, håller löpande koll på tiden. Jag har för mig att vi hade ett krav en gång i tiden om man skulle till exempel landa ner och hämta upp ett specialförband eller ett jägarförband någonstans långt bort, så här 20 mil bort, så skulle vi vara på plats på ilastningsplatsen eller upphämtningsplatsen plus minus 30 sekunder utifrån en överenskommen tid.
Det är tajta marginaler.
Precis.
Det är precis. Ja. Och då gäller det förstås under flygningen de här 20 milen fram till den här punkten.
Mm. Att man
planerar sin flygning, men att man löpande har koll på tiden.
Men det har man väl någon klocka i instrumentpanelen? Eller liksom?
Ja, då sitter en klocka integrerad i instrumentpanelen. Mm. Det gör det.
Ja.
Det gör det. Så det är den du jobbar med först och främst. Sen kan du använda den klockan du har på armen till att stötta också när det gäller andra bitar. Och det första man gör när man har en flygordergivning på morgonen, det är ju att man anger rätt tid.
Synkronisera
klockorna, och när man sen kom ut i helikoptern på den tiden, då såg man ju till att synkronisera klockan i helikoptern utefter den tiden som man hade på sin egen klocka.
Mm.
Sen kan man använda klockan till bränsleberäkning. Jag gör en notering när jag flyger om hur mycket jag har kvar i tanken.
Mm.
Sen låter jag klockan gå 15 minuter. Tittar hur mycket jag har kvar i tanken nu, och så tar jag det gånger 4. Och då har jag bränsleförbrukningen på en timme. Och då kollar jag bara att det är normal bränsleförbrukning egentligen. Mm. För normalt sett vet man hur lång tid det tar att flyga slut på soppan i helikoptern eller flygplanet. Det beror lite grann på hur man flyger också. Ibland förbrukar man mer bränsle, ibland mindre, beroende på vad man gör. Sen har jag huvudsakligen i början av min karriär flugit PV-helikopter, alltså den här beväpnade helikoptern med uppgift att bekämpa fientliga stridsfordon.
Om jag tänker serien MASH,
ja.
Är det den fast med robotar på?
Nej, det är det inte. Och tänker man MASH så tänker man faktiskt på en annan helikopter som heter Bell 47 som kommer in där i början när de spelar den här melodin. När du säger MASH och tänker på en helikopter, då tänker du på den som heter UH-1. Utility Helicopter 1.
Just det.
Vanligtvis kallas för Huey.
Det är
den som folk kallar för Vietnamhelikoptern. Vi hade en liknande helikopter i det svenska arméflyget förut som hette Helikopter 3.
Mm.
Den var något kortare än den som gick nere i Vietnam. Men i grund och botten var det samma helikopter, en Bell-helikopter.
Om jag tänker på Black Hawk Down,
men,
är det sådana? Nej.
Nej, det är det inte. Och tänker du på Black Hawk Down, då tänker du på den helikopter som hos oss nu heter Helikopter 16.
Apache?
Nej, utan det är Black Hawk. Sikorsky-helikopter. Mm. UH-60 heter den då. Mike, den modellen som vi har.
Men om vi bara, för att liksom få rätt sida på helikoptern. Vilka känner vi till? Huey känner vi till. Black Hawk Down tror jag. Jag visste inte att helikoptern heter det. Men
helikoptern heter Black Hawk, ja.
Okej, den heter det. Sen har vi Cobra.
Ja.
Eller hur?
Jajamän.
Och sen har vi Apache.
Mm. Ja.
Och sen kan jag den ryska helikoptern Hind.
Just det.
Mi-24.
Precis.
Ja. Precis. Jag kan ju min Rambo 3. Så
ja, men då kan vi de helikopterna.
Då kan vi de helikopterna. Och nu är det ju mer helikoptersnack än det klocksnack. Jo, vi förberedde ett antal stridsställningar kan man egentligen säga. Över hela Sverige.
Mm.
I mitt fall företrädesvis övre Norrland. Längs med tänkbara färdvägar för fienden. Och då gällde det ju att ha ett sånt pass stort fönster kan man säga, ett robotfönster kallar man det för. Det vill säga om det nu kommer en T-72 eller en stridsvagn körande på en väg eller någonting sånt, så måste jag kunna följa den här stridsvagnen så pass länge att roboten hinner flyga fram till stridsvagnen och träffa den innan den eventuellt åker in bakom skydd eller skog eller någonting sånt.
Mm.
Och då kollade vi också upp det med hjälp av klockor, det vill säga hur lång tid tar det att köra därifrån till dit på vägen i den här hastigheten och hur lång tid tar det för roboten. Roboten flyger ganska snabbt, men med tanke på att man helst ville ligga på ganska långt avstånd, 3-4 tusen meter när man sköt den här roboten, så tar det i alla fall ett par sekunder för roboten att komma fram. Så det har jag också använt helikoptern. Förlåt, klockan till i helikoptern. Då.
Många användningsområden.
Ja, alltså så här, helt ärligt, det skulle ju vara lite coolt om man någon gång hade använt sin Seiko-kronograf för att klocka robotar mot pansarbandvagnar.
Ja.
Vi vill veta exakt vilka klockor du har fått issued av svenska försvarsmakten från den dag du började inom försvarsmakten fram till och med dagsdatorn när du bär en Sjö Sandström.
Mm, då det är bara två stycken för min del, och det är Sjö Sandström och det är den här Seikon. Jag är lite osäker på vad den heter då. T27 eller någonting sånt här. En Seiko-kronograf helt enkelt. Det är de två klockor som jag har fått ut av Försvarsmakten.
Jag hade för mig Breitling Emergency. Har inte den varit issue? Eller är det bara...
Nej, den är nog inte issued. Utan den tror jag man fick ut på Gripensidan under ett tag i samband med att man flög in sig på Gripen. Sen tror jag inte egentligen att den var M-nummermärkt. Den var nog aldrig M-nummermärkt, utan det där var något
samarbete
form med av samarbete.
Agenten och
produktplacering kan man väl kanske säga. Då.
För där finns det ju faktiskt några frågetecken rätt ut, känner jag. Ibland dyker det upp klockor som har påstådd militärhistoria. Men som... Det finns egentligen ingenting som liksom styrker att det skulle vara en klocka som varit issued eller så. Och så blir det en massa diskussioner och spekulationer om att ja, men det var väl något så här hemligt specialförband som gick och köpte varsin Rolex GMT Master. Så, eller någon kompanichef från något PB bestämde att nu ska vi ha en sån här... händer sånt?
När det gäller klockor så... Det är bara rena spekulationer förstås. Men när det gäller klockor och klockor i de prisklasser som vi nu pratar om, så nej.
Ett tydligt exempel är ju Jägers Master Compressor Diving Navy Seal. Det är en klocka som Jäger då tog fram, tror jag, 2010. Och där då de fick lite input från några Navy Seals. Men det var ingenting som... De använde sin tjänst eller ens hade budget för att tänka mig att göra med den här klockan kostade 100 kr.
Det är att Navy Seals inte har jägerlikod.
Jag har svårt att tro att någon enda Navy Seals bär den i tjänsten. Däremot kan jag tänka mig att många tycker att det är en snygg klocka. Och nu vet, tror jag inte att de... det är kanske säkert någon Navy Seal som har en Navy Seal. Men det är lika som IWC Top Gun. Samma sak där.
Hela min värld drar sig.
Men ska vi prata lite historia om militärklockor? Vad är militärklockor? Vad menar vi med det när vi pratar om militärklockor? Ja, men jag tror faktiskt, jag har kollat lite grann, och om man tittar på dem där officerare mestadels, inte så mycket kanske fotsoldater, bar armbandsur, som vilket egentligen var då fickur som man gjorde om till armbandsur. Det var, alltså det vi pratar slutet på 1800-talet, boerkriget i Sydafrika. Jag tror att den tyska flottan 1880 fick issued armbandsur, eller omgjorda fickur som blev armbandsur. Och genomslaget kom väl kanske i samband med första världskriget och med trenches. Och det, om man tänker rent praktiskt så, jag menar, man förstår ju hur en officer som ska samordna ett anfall med kanske andra kompanier väljer att sätta sitt fickur på armen istället för att bära det, och på så sätt kanske då inte hålla ett gevär eller en pistol och så vidare. Så att det finns ju en väldigt praktisk och naturlig förklaring hur fickuret övergår till ett armbandsur. Sen när man tittar lite så här, men okej, då kanske man såg det som en ren militär produkt som användes, men jag menar, efter första världskriget och kanske ännu mer andra världskriget, när soldaterna kom hem, då man såg som hjältar i alla fall från allierades sida, och visst vill man likna sin hjälte, och de bar ju sina armbandsur, och det var där svängningen mot från fickur till armbandsur.
Men jag tänker andra världskriget ser jag lite grann som en brytpunkt. Så.
Ja.
För att det var väl första gången som det var armbandsur blev issued till breda lager av aktiva militärer. På alla
precis. Ja, men Milspec till exempel, ja. USA, där de jag menar, man tar A11, pratat om klockan som vann andra världskriget. Det var ju en klocka som den amerikanska försvarsmakten ställde.
Är det ett uttryck? Klockan som vann andra världskriget, det är ju helt stenhårt. Ja, det går ju att applicera på allting, tänker ju liksom.
Ja, men man brukar kalla den klockan. Den gjordes ju i 100 000-tals exemplar, och den gjordes... amerikanska försvarsmakten specificerade vad de ville att klockan skulle kunna tåla, allt ifrån vattentäthet till tydligt visuell och massa andra kriterier som man ville. Och då var det tre tillverkare som fick leverera de här klockorna: Belova, Elgin och Waltham. Som gjorde det. Så det var den amerikanska sidan. Men det kanske som är mest känt är väl men det var britterna, VVV. Känner du igen det? Det var en beteckning de hade på sina då klockor som gjorde Waterproof Wristlet Watch. Och så då framkom det Dirty Dozen. Och där vet jag att du har gjort lite research. tänker
jag. Ja, nu ska vi inte ta i här. Men Dirty Dozen, det känns ju som att sådär, om man ska prata liksom lite samlarbegrepp kring militärklockor, så finns det ju ett begrepp Dirty Dozen som är ett dussin klockor som är issued i Storbritannien. Och det är väl egentligen, det är väl en lista liksom på 12 stycken armbandsur, ja, som man ska ha.
Eller tillverkare.
Ja, tillverkare. Och då brukar man ju prata om Buren, Syma, Eterna, Grana, JLC, Lemania, Longshin, IVC, Omega, Rekord, Timor och Vertix.
Nu är jag nyfiken, tänker. Har du någon av de här klockorna?
Jag har inte en enda av de här.
För att om man pratar samlar, om man nu säger jag vill börja samla på klockor, men jag vet inte, ska det vara flygare eller ska det vara ett märke eller en kategori klockor eller någonting. Det här känns ju som, jag blir lite appellerad så här. Titt vad roligt, du har 12 klockor, 12 tillverkare. Mm. Klockorna ser i princip likadana ut.
Japp, japp. Jag går också igång lite på det. Jag tänker också så här, alltså för jag har sökt ett tag efter någon sorts så här...
Mission liksom, samla. Ja, precis.
Precis. Och så när jag började läsa om Dirty Dozen lite mer så där, än att bara se det fladdra förbi på olika nätforum, så tänkte jag särskilt det här faktiskt var lite...
Vi skulle kunna ha en tävling.
Jag kan känna, när jag tittat lite grann på de här Dirty Dozen, så känner jag att alla de här klockorna är egentligen för små för min smak.
De är någonstans mellan 32 till 36 tror jag, 37 någon enstaka.
Ja, Longshin sticker ut lite, för den är 38.
Jaha, okej, okay, det ser
men jag tänker att jag håller med dig, det skulle faktiskt vara roligt. Ska vi köra det, Fede? Vi tar det beslutet. Inom, ska vi säga, 12 månader.
Det är det nu jag känner så här. Jag måste nog kolla upp vad de här klockorna kostar någonstans.
Grejen är, jag ska strax göra det lite lycklig, för de är inte så dyra.
Och det är ju ett väldigt relativt begrepp, men okej.
Okay. Men det är också mitt favorituttryck jag har upptäckt. Det är inte så dyrt. Nej, men grejen är att de här 12 klockorna har ju, som jag har förstått det, så är det så här, det är liksom inget omöjligt uppdrag att få tag på dem, för att de är ganska vanliga. Det som är svårt att få tag på här, det är klockor som är i bra oberört skick. Om det nu är liksom det som man ska premiera. Därför att ofta så de här klockorna, i och med att det som Stig var inne på förut, det är liksom Försvarsmaktens egendom. Vilket gör att om någonting går sönder så skickas den tillbaks till Försvarsmaktens centrallager typ för att repareras. Och då när man reparerade klockorna där, de här, vi pratade om de här brittiska, så tog man liksom lite delar, man kunde ta delar man hade, eller man kunde ta liksom lite vad som helst. Så att ofta så är det är lite så här, det är ganska hög frankenvarning på alla de här klockorna. Så att det svåra är att hitta klockor som är liksom perfekt skick. Men det är görbart. Den som är svårast, det är tydligen den här Grana-klockan, som jag förstått den. För den gjordes i en väldigt små serier.
1000-1500 tror jag.
Ja, så att det är där vi kommer att fejla.
Ja.
Men de övriga, vi skulle kunna göra...
Eller skulle vi kunna joint venture här? Vi gör det tillsammans.
Ja, mot, eller med varandra menar jag. Inte mot. Så.
Och så först kommer upp till 6. Nej, men det låter intressant. Jag tror vi måste... Ja, men absolut. Why not? Jag måste kolla lite.
Vi handshakar. Vi kör. Vi handshakar. Nu skakar vi händerna här.
Stig är vittne.
Jag är vittne. Ja. Vi ska tillsammans. Står
själv. Ja. Men det som är bra, alltså, å andra sidan, så här, det här är ju en bra samling. Klockorna blir ju lite mindre om man ska plocka liksom, trender och så vidare. Så att det här kanske kommer tillbaka. Men det är ju bra om man har fler klockor. För då kan man, om man har många barn och sådär, så kan man... Är du liksom...
Ja, men sen är det schysst. Sen tycker jag att det är schysst bara själva så här känslan av att man faktiskt, att det finns ett, så här, ett färdigt konceptuellt...
Ja, väldigt...
En konceptuell samling man kan skapa.
Ja. Dirty Dozen som vi delar på. Ja, absolut.
Vi kör. Vi ska försöka hitta Dirty Dozen.
Vet du att IVC har kommit ut nu, har du sett den här deras...
Vi köper en ny, vi köper bara
Mark 18 Tribute to Mark 11.
Nej.
Har du sett den?
Nej.
Den har kommit jättefin. 40 mm. Tänk dig en Mark, pilotmark 18. Mm. 40 mm, grön, fint, NATO-aktigt band. Mm. De här tillverkar ju IVC åt brittiska RAF, Royal Air Force. Mm. Med anledning av att ofta som är Dirty Dozen-klockorna, de var i bra kvalitet, men de var inte tillräckligt bra kvalitet för piloter. Mm. Så då fick IVC uppdraget att leverera Mark 11. Och nu har de gjort en reissue på den. Väldigt snygg. Så att den är absolut värt att gå och titta på. Och relativt affordable faktiskt. Andra sidan då, axelmakterna.
Tänker du japanska?
Ja, det finns faktiskt. Ja. De hade deras Seiko Kamikaze-klocka.
Det finns en sån?
Ja, det finns en
berätta.
Sån. Ja.
Det är väl det här. Berätta. Vad är det som...
Nej, jag känner inte till den innan nu. Jag kan tänka mig att de som nog lyckades med sitt uppdrag, de klockorna är svåra att hitta. Det är ju bra skick i alla fall. Det är naturliga skäl. Så man ska väl hitta en som är oanvänd i sådana fall. Då. Men jag tycker det låter lite roligare än de här 12 stycken.
Ja, men de hade The Japanese Seiko Shop. Kamikaze. Mm. 48,5. Lite större, eller väldigt mycket större.
Ja.
Men det var en klocka som de japanska kamikaze-piloterna tilldelades. Mm. Av naturliga skäl så finns det inte så många kvar. Den kan nog bli lite svårare att hitta.
Mm.
Seikosha, jag tycker det är ett coolt namn. Precis. Sen, om vi nu pratar andra världskriget här och avslutar här. Vi får inte glömma det. Bior. Det var en klocka som tillverkades, eller som Luftwaffe användes av. Och jag, det var ju väldigt stora klockor och om ni tänker IWC:s Big Pilot så är det liksom en rakt nedstigande ättling till de muren, 47-55 mm, väldigt visuella, tydliga och så vidare. Jag hade förmånen, eller haft förmånen att besöka Lange & Söhne några gånger och sist jag var där så var det en av mina kollegor som frågade varför inte Lange & Söhne gör pilotklockor. Var på representanten för Lange & Söhne inte svarade utan gick snabbt in på ett annat ämne. Jaha. Och i efterhand förklarade någonting med att det fanns en historisk anledning till varför de
gör pilotklockor.
Ja, precis.
Men glaset original gör ju pilotklockor väl?
Ja, absolut. Jag tror till och med att de gjorde klockor även till Luftwaffe i samarbete med Tuttima, tror jag.
Jag har ju såg själv för de här BO och har köpt det här för inte allt för länge sedan. Just en sån med Baumuster B heter den, ifrån Stova, en utav de tillverkarna.
Ja, precis. Stova tillsammans med Lange.
Och... Väldigt bra läsbarhet, väldigt schysst estetik tycker jag. Nu är ju den mindre än de ursprungliga 55 mm, vilket jag är tacksam för dem. Men ja, jag gillar den, jag tycker den är bra.
Kan du känna där som pilot att det är liksom att du förstår varför den här klockan...
Det kan jag göra. Det är väl delvis därför som jag har köpt den. Jag har haft förmånen att tjänstgöra i Tyskland under rätt många år för Försvarsmaktens räkning. Jag har flugit i tyska Försvarsmakten också. Ja. Så att... Jag gillar den klockan. Inga kopplingar i övrigt när det gäller andra världskriget och nationalsocialism och sånt här. Men klockor, det gjorde de bra.
Det är lätt att fastna i andra världskriget när man pratar om militärklockor. Men det finns ju en efterkrigstid också, obviously. Där militär och försvarsmakter har använt klockor.
Precis.
En klocka som känns helt oundviklig att prata om i det här sammanhanget är ju faktiskt Lemania-Viggen. Men som jag har förstått på det steg så var den lite före din tid.
Den var före min tid, det var den. Och dessutom så delades den ju bara ut, mig veteligen då, till piloter på Viggen-sidan. Och i början utav Viggen-eran kanske, eller någonstans där när man hade flugit in så var det några stycken som fick ut den.
Var det var typ slutet på 60-talet?
Ja, jag vet inte riktigt när de här klockorna fanns i bruk. Men det var också så att de hade lite tveksam kvalitet, framförallt när det gällde vridringen, alltså bässen. Den lossnade på ett par klockor, så att jag har äldre kollegor som flög med den här klockan faktiskt, som plockade bort den innan den lossnade i cockpit. Klockan övrigt var det nog inget fel på. Den är väldigt vacker, som ni säger. Mm. Det är en snygg klocka. Men den hade
förmodligen är de snyggaste pilotklockorna. Vet du vilken första pilotklockan var, Denke?
Ingen aning.
Den första, vi ser kanske, eller något sådär typisk. Nej, en Cartier. 1904 så gjorde Cartier en klocka till Herbert Santos Dumont. Och den klockan finns kvar idag under namnet Santos.
Santos vilket år är det?
1904,
ja. Vilka andra klockor än de rena tjänsteuren då, i det här fallet Sjöö Sandström, ser du bland dina flygkollegor? Eller kan du själv känna sig den här är schysst att flyga med?
Det är rätt många Seiko, skulle jag nog säga. Bland de som flyger, de som jobbar i besättning, som kanske är mer ute och dinglar utanför helikopter, eller om man nu flyger specialförband, de har ju andra tåligare typer av klockor. Då. Bland de som flyger vill man gärna ha en kronograffunktion på något sätt. och en klocka som inte är allt för stor heller. För att när man jobbar med händerna i kabin och sitter i mitt fall och lyfter stigspaken med vänsterhanden, då vill man inte ha någonting som tar i där nere. Det är ganska trångt i vissa lägen. Utan en liten, smidig, pålitlig och lätt hög läsbarhet klocka, en kronograf.
Utan att vara fördomsfull så tror jag dina kollegor på den privata sidan tenderar nog mer till att ha lite mer flashigare klockor. Jag har massor med kunder som är piloter och flyger reguljärt och gillar klockor och just anknytningen pilot.
Och när du säger flashigare,
alltså det är Rolex, Omega, lite mer märkes.
Ja, men Breitling har ju jättefina klockor. Jag flyger själv med en Breitling, men jag skulle aldrig flyga med en med gul urtavla eller någonting sådär. Jag kan tycka att det är snyggt med en gul urtavla, men i flygsammanhang så vill jag ha en med svart urtavla och vita visare.
Ja, precis. The mission comes first.
Yes.
Andra klockor, vi har ju Blancpain 50 Phantoms.
Yes.
Ett samarbete med den franska Frogmen, dykare, och Blancpain. Rolex Milsab måste man ju också nämna naturligtvis.
Ja, precis. Den känns ju nästan given.
Precis.
När man liksom pratar militära sammanhang, CVC är ju ett sånt där klassiskt märke. Om man ska samla på lite klockor.
Gearshock är annars en klocka som jag tror många nutida...
Men det måste ju du se ganska många av G-Shock.
Framförallt på soldatkategorin så är det många som har G-Shock i olika varianter. Ja. Och det tror jag det är en bra, en stryktålig klocka. Den är relativt billig. Soldater har inte så mycket lön, dessvärre. Det finns andra fördelar i yrket. Men de räcker i alla fall till pengarna till att köpa en sån här klocka.
Ja.
Mm. Så att ja, den ser man rätt ofta.
CVC har ju gett ut klockor till det brittiska försvarsfakten.
Ja, det har de. Har de gjort. Och jag köpte faktiskt på forumet en sån här G10, tror jag. En ganska liten klocka. Ja, den är lite söt. Just mitt exemplar är från tidigt 80-tal, någonstans runt Falklandskriget. Mm. Jag gillar den klockan. Den är bra. Och jag har en brittisk kollega som jag jobbar ganska nära för tillfället. Och han blev eld och lågor när han såg den där på min arm och skrek. G10, skrek han.
Ett märke vi inte har pratat om, men som faktiskt har ganska kraftig militär koppling, det är väl Panerai.
Precis. Panerai, Radomir, 1935, tror jag. Mm.
Apropå axelmakten under andra
världskriget. Ja, men exakt.
Ja. Vi slarvade bort Panerai lite där, känner jag.
Ja, men det gjorde vi. Och det är verkligen, om man nu ska prata militärklocka, och som egentligen liksom, hela kollisionen upplevs som en militärklocka, så är det ju liksom Panerai.
Mm.
Det är renodlat. Och 1935 så fick Panerai av den italienska marinen uppdraget att leverera klockor med den här deras patenterade radiobaserade lysmassan som gjorde att klockan var väldigt, väldigt visuella och tydliga att se, och slaget i Alexandria 1940.
Ja.
Tack, dykarna bar dem på sina armar. Nej, men det är ju en fantastisk klocka, och den är, menar, många uppskattar i Panerai idag som kanske kommer in till butiken och så ser de en fantastiskt fin liksom design och gillar uttrycket och ser kanske inte den här liksom militärklockan och historia och så, men det finns ju en anledning till att kronan är som den är, varför den är så visuellt tydlig i storleken och så vidare.
Mm. Citizen.
Citizen har jag ingen, men Citizen var ju då en klocka som var issued under ett tag till just Viggenpiloter.
Mm.
Och det var väl i den vevan jag började flyga. Eller om de till och med kom efter jag började flyga. Och jag kommer ihåg ett tillfälle när vi genomförde en flyktövning. Det här gjorde vi med viss regelbundenhet. Det gick ut på att de som var piloter i Försvarsmakten, med flyget, flygvapnet, träffades. Och sen blev man ut, slängda i skogen någonstans, parvis. Och sen skulle man ta sig, utan egentligen att veta var man var när man blir utslängd, till säker mark.
Och hur långt ifrån till säker mark kunde det vara? Liksom?
Ett par mil eller ett någonting sånt där. Så att det rörde sig ofta om 2 dygn som man var ute. Man hade hundar efter sig, man hade förband som spanade efter sig, man var tvungen att ta sig över vattendrag och vara ute nattetid och hålla sig dold och lite grann sånt där. Fick sen förstås hjälp efter ett tag och veta var man var så att man kunde orientera sig, eller åtminstone fragment utan någon karta så att man kunde hitta sig fram.
Men det tog väl bara ut kompassriktningen?
Vi tog ut kompassriktningen i klostret och gick mot syd. Ja, men i slutändan av den här övningen så skulle vi ut på ett näs, och på det här näset så fanns det då en linje som man inte skulle kunna ta sig förbi. Det visste ju inte vi då, men det var omöjligt att inte bli tillfångatagen, och jag och min flygvapenkollega blev i likhet med alla andra den här övningen tillfångatagna. Fjättrade till händerna bakom ryggen och benen och sen upphissade i ett träd med huvudet ner och fötterna upp. Och så kom det folk och började ställa frågor och förhöra oss om vilka vi var och vad vi hade för uppgift och sånt här. Och då finns det ett standardform, man ska inte svara egentligen mer än namn och personnummer och grad och sånt här. Men ganska snabbt så såg de att min kollega hade en sån här citizen-klocka. Och då visste de att det här är en Viggen-pilot. Och det är också så här man jobbar, alltså man försöker bryta ner folk, och kan man på något sätt få fram
någon liten detalj eller
någonting sånt, så är det bra. Jag hade nog en Seiko-klocka eller någonting sånt på mig. Och
då visste
jag,
de inte.
De visste i alla fall inte vad jag hade för bakgrund i övrigt.
Det är ju lite bra ju, att man liksom efter blivit använt som mänsklig pinjada av specialförband så ser de det som knäcker en slutgiltig, det är Viggen-klockan.
Precis, ja, men jag var jävligt nöjd när jag hängde där upp och ner, att jag hade en anonym klocka.
Vad spännande, vad ska du göra? Jag ska arbeta imorgon, det är måndag, vad ska du göra? Jag ska fly och försöka hålla mig undan. Otroligt spännande.
Skjuta raketer på pansarvagnar.
Ja. Jo, men Denke, telemeterskala. Taxometerskala, vet du vad det är för någonting? Ja, precis. Ja. Det finns ju också en telemeterskala. Jag har faktiskt en sån, en Hoyer 18, kaliber 18. Mm. Och då står det inte taxometer, utan det står telemeter på den inre skalan. Och hur den funkar är att, låt oss säga att du är en artillerist här, eller du ligger nedgrävd i skogen och du har en massa artilleripjäser längre fram. Och så ser du ljusflamman här, när projektilen skjuts iväg. Och så aktiverar du kronografen. Och sen när du hör smällen, då stoppar den. Då räknar den här skalan ut hur långt avståndet är till de här artilleripjäserna står. Så det kan vara lite nyttigt om man nu...
Men det här känns ju lite som artilleristens dilemma. Om man liksom ligger nedgrävd och blir beskjuten, så kommer jag ju inte se mynningsflamman. För om det är natt kan jag se att det fladdrar till.
Ja, men precis.
Men då kan jag ju inte se klockan.
Ja, men du har titium luminova med lite radium i din klocka förstärkt, så du ser klockan i alla fall.
Håller det här, Stig?
Det håller säkert. Ja. Jag har lett artillerield själv ifrån helikopter. Och då byggde det mer på att man visste när elden skulle ligga i målet, och då gick man upp så att man kunde observera målområdet.
Kan man säga att det är fusk?
Att det är fusk och veta det heller. Eller vad då?
Den här orättvis från alla killar. Ja. Men Stig, vi pratade lite grann. Du använder också en timerfunktion.
Ja, alltså, det finns ju en timerfunktion på klockan och som man kan nollställa snabbt också. Och en av de tillfällen då man gör det här, det är ju om man, gud förbjuder, men skulle få bränsleminvarning. Mm. I de helikopter som jag har flugit är oftast 10 minuter kvar tills tanken är tom då. Och då bör man ju vara ganska nära ett bra ställe att landa på, företrädesvis en flygplats eller någon annanstans. Så det är fördelen med en helikopter jämfört med ett flygplan. Du kan alltid landa.
Ja, precis. Mm.
Och det ska man göra inom de här 10 minuterna. Det här har inte inträffat mer än 2 gånger för mig. Den första gången var under en navigering nere i södra Sverige när jag gick grundläggande helikopterutbildning. Och jag flög en skolhelikopter som var ganska liten, helikopter 5 hette den modellen, kolvmotordriven. Den gick inte speciellt fort. Vi hade en jävelsk motvind och tog oss upp över Hallandsåsen. Jag kommer ihåg att det var låg molnbas och vi tittade på långtradare och bilar som körde ner på motorvägen nedanför oss. Och det var knappt att vi kom i kapp dem, så mycket motvind var det. Och det gjorde att bränslemängden i soppatanken, den sjönk ju ganska snabbt. Och vi skulle landa på Ronneby som låg längre bort i Blekinge. Vi skulle ner och runda och sen svänga av österut bort mot Blekinge. Så strax utanför Blekinge kontrollzon så tändes den där lampan. Och då sitter man ju och tittar på den där lampan först och tärsar direkt klockan. Och sen går ju de där minuterna jättefort. Trots att man vet att det är ganska nära till landning. Så,
Hur tänker man då? Om det är på bränslemin och så vet att det var 10 minuter kvar. Drar du på då?
Nej, det finns ju också något som heter mest bränsleekonomisk far.
Exakt.
Stäng av radion.
Ta bort alla trörförbrukare och sånt där. Nej, men man kan ju anpassa farten så att man kommer längst på den bränsleslunk man har kvar i tankarna. Då.
Dumpar alla utan officersgrad.
Ja, det får man väl göra. Vi nådde fram och det var med lite marginal också, så det var ingen större fara. Det fanns en utmärkelse inom arméflyget som heter Gulddunken som delades ut varje år i samband med julfesten. Och det fick den som då hade varit tvungen att landa med bränslemin och tillkalla bränsle i dunk som man tog ut till helikoptern. Då. Det var väl bra att det där priset fanns och inte folk i alla fall försökte kämpa sig fram sista biten och inte lyckades. Då.
Gulddunken,
det är ett bra pris. Och som helikopterpilot och som pilot störst allmänhet så tror jag kan man tanka bil, motorcykel, flygplan, helikopter, då tankar man alltid fullt.
Innan vi börjar runda av så är det dags i vanlig ordning att köra vårt stående inslag Fråga Romakan.
Yes!
Så att vi släpper väl på Henrik innan det är dags att säga hej då för den här gången.
Välkommen Henrik!
Tackar!
Jag är på väg att köpa en Rolex 50-talet. Vad kan jag förvänta mig i precision efter att jag har lämnat in den här på service?
Ja, du kan förvänta dig att klockan kommer fungera, alltså definitionsmässigt att visarna kommer röra på sig i hyfsat rätt tid. Jag menar, redan när klockan producerades så var ju gångprecisionskraven annorlunda mot idag. Lägg där på en 50-60 års användning och vi byter ju inte, man kan inte byta ut hela urverket mot ett nytt urverk och ska heller inte göra, utan jag skulle säga absolut, köp klockan, men för en sekundjägare, nej, då ska man nog välja en annan klocka.
Skramliga urverk, Henrik. Jag har en klocka med Valio 7750 kronografverk som skramlar mer än vad mina barn gör. Vad beror det på? Hur kan man ljuddämpa klockor? Varför låter vissa verk?
Ja, om vi ska gå först då till Valio 7750 eller Jetta 7750 så största anledningen där är att den har ett automatuppdrag som drar upp klockan åt ena hållet men frikopplar åt andra, vilket gör att rotorn löper helt fritt. Så sätter du rotorn i frispinn så att säga åt andra hållet, då kommer den skramla lite mera, just eftersom det finns ingenting som bromsar rotorn åt det här hållet, och det skapar då en resonans i boetten. Dessutom är det ett förhållandevis väldigt stort urverk med en stor rotor som då ger en hög periferivikt, vilket gör att det är mycket massa som flyttar på sig, och det gör också att det låter lite extra. På andra sidan har vi då de tystaste automatutdragen. Det är egentligen de som drar upp för det första åt båda hållen, vilket gör att rotorn aldrig frikopplar. Och sen har keramiska lager som alltid är injusterade men finare tolerans, att säga. Det är mindre spel där, för det är också spelet i rotorlagret som gör att det skramlar lite grann. Det behöver inte vara ett fel, men finns det ett metalliskt skrap eller liknande, ja, då är ju det här rotorlagret helt paj och man bör uppsöka en urmakare snarast.
Tack.
Henrik, det finns ju en urmakarutbildning i Sverige.
Yes.
Och jag har hört talas om någonting som kallas för Våstepp-certifiering av urmakare.
Ja, det
vad
stämmer.
Är det?
Den svenska urmakarskolan i Motala är då ansluten till ett schweiziskt obundet urmakarinstitut som kallas för Våstepp. Och det här är ett utbildningssystem som egentligen certifierar urmakare då, kan man säga. Det är ett utbildningsprogram på 3000 timmar som innehåller alla de viktiga moment som en riktig urmakare ska behärska. Det här styrs via 6 stycken delprov som alla måste genomgås med godkänt resultat för att man då ska kunna erhålla sin Våstepp-certifiering. Våstepp-certifikatet som sådant skulle jag egentligen klassa som ett urmakarkörkort som har relevans i hela världen. Så att det är någonting vi ska vara väldigt glada över, att vi har en Våstepp-skola i Sverige, för att det har relevans i hela världen.
Distansutbildning, urmakare, rent, skulle det gå?
Ja, ingenting är omöjligt. Man får väl se till att ha någon riktigt bra videoutbildning i så fall. För att
jag tror att Timezone har ju en form av så här kit som man kan köpa. Lite urmakarkit och så lite delar och som man kan, det är väl mest på ploj kan jag tänka mig. Men,
har du köpt en sån?
Ja, jag har faktiskt köpt en sån.
Vad tyckte du om den?
Jag packade aldrig upp den. Det kommer som ett barn. Den ligger inte då. Men där har frågan. Jag ska göra det här, tänkte jag. Jag funderar på att byta karriär.
Jag tror egentligen inte för att bli fullskalig urmakare, men man kan säkert lära sig vissa moment genom det här och liksom utföra enklare saker. Sen beror ju allting på vad man har för bakgrund sen innan. Om man kan klara av det, så att säga. Men all hantverksutbildning egentligen bygger nog väldigt mycket på att man har en lärare eller instruktör i sin närhet som liksom kan direkt kika och visa och förklara hur saker och ting ska gå till. Men det går ju säkert att göra över video också i och för sig.
Tack så mycket, Henrik. Alltid lika kunnigt och givande att få höra dina visheter och bra svar på ibland kluriga och ibland kanske banala frågor, men ändå.
Jag har svängt från att bli urmakare till att bli pilot i min så här. Vad vill du bli när du blir stor?
Är det så?
Ja, nu är urmakare nummer två.
Ja.
Pilot nummer ett. Denke, vad gör du den 13 oktober?
13 oktober är jag på Watch Out-mässan.
Bra!
Vad gör du?
Jag kommer också där.
Ja.
Vi är där tillsammans faktiskt. I år har vi ju vårt fantastiska event. Watch Out-event på Grand. Och den 13 oktober mellan 12 och 15 kommer vi ha öppet hus. Det är en fantastisk möjlighet att få uppleva fine watchmaking, komplikationer och klockor som man i normala fall inte kan se i butik. Klockor som inte vi har möjlighet att ta in och så vidare. Samtidigt som vi kommer representanter för många, många klockhus. Och just på dageventet, där finns det verkligen möjlighet att träffa, prata med de olika klockhusen, representanterna för dem, känna, klämma, vara där. Så har ni möjlighet, ta en halv semesterdag eller ta ledigt, kom dit, för det kommer bli fantastiskt bra och det kommer bli bättre än någonsin, så att jag kan verkligen rekommendera. Plus att man får träffa mig och Denke, vi kommer vara där.
Yep.
Köra yep. En inspelning faktiskt.
Ja, precis, vi kan spela in podd.
Vi ska spela in podd där på plats. Ja, det kommer bli väldigt spännande.
Lite sköna intervjuer kanske det blir.
Det kommer det definitivt bli. Vi kommer få prata med många representanter. Ställa lite kluriga frågor och återigen.
Samma höga nivå även då.
Vi ska försöka skärpa till oss, va? Så varmt välkomna den 13 oktober 12-15.
Grymt. Jag skulle vilja säga att faktiskt riktat ett jättetack till Stig för att du ville komma hit. Det var superkul.
Ja, men tack, och det var kul att vara här också. Som sagt, jag känner mig definitivt inte som en expert, men det var hedrande att få komma hit och prata klockor i största allmänhet.
Tack så mycket, Stig. Tack, Fedde.
Tack, Denke.
Tack, Denke.
Och tack alla som lyssnar. Tack Daniel också, vår demonproducent som förhoppningsvis även den här gången lyckas.
Kommer rädda det här avsnittet.
klipp till ordentligt. Vi ses på vårt chat.